Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börsen och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, som är i poddstudion tillsammans med min kollega Johan Wendel. Hej Johan.
Hejsan, hejsan.
Vad tycker du vi ska prata om idag då?
Börsen låter väl rätt bra, va?
Det tycker jag vi ska göra. Och sen kanske lite på vad som har hänt på rapportsäsongen i veckan. Det har ju varit lite stora affärer och såna där grejer också.
Absolut, absolut. Det är ju lite upploppet här i rapportsvängen, men det finns några rapporter att samla upp ändå för den här veckan.
Det finns det. Och sen har vi ju också haft, som vanligt så tar vi ju några varsitt case också.
Absolut.
Och det sparar vi till slutet tycker jag. Men den här veckan började ju ganska dramatiskt. Vi fick ju bland annat så fick vi det här bolaget som heter Orrön Energy. Nu som tidigare hette Lundin Energy. Håller på att styra om sig. De har ju sålt all sin oljeverksamhet till Aker BP och nu ska de vara helt inriktade på förnybar energi. Så de köpte Slite Vind för 900 miljoner och de säger också att de är öppna för fler förvärv. Vår kollega Rickard Bråse skrev ju om då, den heter Lundin Energy som veckans aktie här i mitten av januari och rekommenderade en köprekommendation. Och så här långt har ju den varit fantastiskt. Aktien är upp 105%, varav mycket det här faktiskt har gått i veckan på det här förvärvet. Det kanske är att man tar ut en del i förskott och det blev, kom en rapport idag där den åkte tillbaka en 8%. Men det visar ju ändå liksom att det är ett jättestort intresse för det här med förnybar energi och de här grejerna.
Absolut, och i den här miljön ska man väl komma ihåg under den perioden som du nämner där, att när den här aktien har gått superstarkt så börsen är, som helhet, vad är vi ner? Vi är inte ner 20%, men nästan.
Och med XS30 är bara ner 16 nu faktiskt. För nu har vi tagit igen ytterligare 1,5% den senaste veckan. Så att efter den här starka juli, då började det lite taskigt i måndags då med en dryg procent ner på index. Men sen har det ändå hållit upp ångan lite, så att lite mer positivt klimat än vad vi har haft här under våren i alla fall.
Absolut, det har gått väldigt fort uppåt här under juli får jag ändå säga, och ens första tanke är ju att ja, men nu har det gått lite väl fort uppåt, det finns fortfarande en hel del orosmoment och så vidare, och när man läste Bank of Englands räntebesked igår där de spådde liksom inflation på 13% och sen recession på det, så blev man ju inte superhåsad. Men å andra sidan, och det här kanske låter lite konstigt, men en sak som kanske gör mig lite håsad är att alla är bäsade. Jag har inga bullcase någonstans. Och då blir man lite så här, okej, då kanske det ska fortsätta upp när alla tänker att det ska ner. Om det låter någorlunda vettigt.
Ja, man brukar ju säga det liksom, att när den sista optimisten har blivit pessimist så är det då det vänder. Och det är ju lite på samma grej som du säger här. Så det kan ju mycket väl ligga i det. Sen kan man väl också säga att de här snabba rörelserna som vi ser i marknaden har lite att göra med att vi faktiskt är semestertider också. För att det är en väldigt liten omsättning, och säger så häromdagen så omsatte vi 13 miljarder ungefär på Stockholmsbörsen. Det brukar ju ligga runt 20 i alla fall, och ibland betyder mer än så. Så att det är en grej att ta med i beräkningen att du får de här stora slagen. Men visst är det så att det mycket av det här är diskonterat redan. Och i våras blev vi ju skrämda av de höga räntorna, men där har det faktiskt slagit tillbaka lite nu, framförallt på den amerikanska sidan, för man börjar mer fundera på det här att det kan bli recession. Så att jag tror sista ordet är inte sagt i det där, men som sagt en hel del negativt är taget i kurserna redan.
Ja, men absolut. Och för att, som du är inne på där, för att återkomma till Bank of Englands räntebesked igår, så kändes det ju som en... Det var många som reagerade på när de snackade om att ja, vi kommer ha en recession snart, men vi passar ändå på att höja med 50 punkter räntan här. Och en hel del, bland annat jag läste in det som liksom en duvaktig höjning, om man kan säga. Så att det kommer bli svårt att höja räntan i samma takt framöver om det ska vara recession. Och där har man ju börjat spekulera om, det är ju det som är snackisen på marknaden, har Federal Reserve då, som är den amerikanska centralbanken, har de börjat sin pivot, det vill säga svänga om från hawkish, hökaktigt och höja räntorna till att bli mer duvaktiga. Och de har ju själva försökt slänga kallt vatten på det, men marknaden har ändå sprungit i förväg, vilket är en av anledningarna till det här rallyt som vi har sett här.
Marknaden springer ju alltid i förväg, och det är ju, men det är ju mycket sunt förnuft i det här resonemanget. Det är klart man kan få det här jättejobbiga scenariet med stagflation, att du får en inflation samtidigt som då tillväxten faller och det blir allmänt jobbigt. Men mer sannolikt är väl kanske att inflationen börjar komma ner när ekonomin viker, och då är det inte motiverat att fortsätta höja räntorna. Jag tror snarare på det här som centralbank, att med tanke på det har varit de senaste åren, så vill man väldigt snabbt nu få upp räntorna för att kunna sänka, för att kunna stötta ekonomierna igen, för att gå in i nästa lågkonjunktur med maximalt expanderade balansräkningar och jättelåg ränta. Då har man liksom inte så mycket att göra för att stötta framgent sen.
Ja, och om vi tror på lite lätt, alltså jag kollade runt lite på under veckan här, så oljepriset såklart har ju fallit senaste månaden. Vi har också vetepriset är nere på samma nivå som innan Ukraina-kriget bröt ut. Samma sak med majs har gått ner ordentligt. Om man kollar på Federal Reserve har ett sånt här supply chain index som då mäter liksom påfrestningarna på försörjningskedjor och så vidare. Och den var också föll ner i veckan på sin lägsta nivå sedan februari 2021. Och det är ju, allt det här är ju tecken på att vi går mot en, vi får den här allt för höga inflationen kanske har toppat nu. Förhoppningsvis får vi ändå säga också. För att som du nämner, stagflationsscenariot är ju ett mardrömsscenario på alla sätt och vis.
Sen blir det ju att eftersom inflation, det är jättesvårt att förutspå trendbrott, det är ju som alltid är det svåraste att göra, och då blir det ju att man flyttar efter. Till exempel storbanken SEB har nu kommit ut i veckan här att de tror kanske att den svenska inflationen fortsätter upp mot 10%, och det är ju att det fortsätter i den här trendriktningen ända till det inte gör det längre, så att säga.
Absolut. Men vi ska dock poängtera att inflation är en laggande indikator, den är inte framåtblickande.
Nej, men det är det ju. Och det är ju också liksom, det är ju så det funkar, att andra följer efter. För att ser man att det höjs priser i andra branscher, man får högre räkningar från sina egna leverantörer, så höjer man själv priserna och så rullar det på. Och till slut så blir ju konsumenterna trötta på det här och vill gå till chefen och förhandla en högre lön. Och då får du igenom det i hela kedjan, och det är där man vill försöka bromsa in det så att det inte kommer ut på arbetsmarknaden.
Jag tycker vi tar högre löner, sen kan vi bromsa in det.
Sen kan vi bromsa. Okej, jag tycker vi går tillbaka till bolagen här. Det hände ju lite mer grejer på bolagssidan. I tisdags fick vi ytterligare en stor affär. Bygghissbolaget Alimak köpte ett bolag som heter Tractel för nästan lika mycket som sitt eget börsvärde, drygt 5 miljarder. Så det var en riktigt stor affär för dem. Och innan dess hade aktien liksom kom in på börsen 2015, var tillbaka på samma kurs som då. Så den har haft en väldigt trist utveckling. De som hade köpt då har i princip bara haft utdelningen. Sen köpte Latour in sig 2018, och man tillsatte en vd som tidigare var vd för det här Hultafors som de har. Och nu verkar det liksom att det börjar hända grejer, att man är på rätt väg. Vår kollega Mikael Olsson skrev om det här i tidningen, och det behövs ju räknas på det där, men det känns ändå som det är goda förutsättningar att det här kan bli någonting bra av det.
Absolut, och det här är inte första gången Alimak gör storförvärv, och de tidigare storförvärven har kanske inte blivit superlyckade, så här hoppas man väl att de kanske har lärt sig lite läxor från det.
Ja, det kan ju bli lite som man säger, där man säger plattformsförvärv, att man har grejer nu som man kan bygga vidare på och köpa till lite mindre bolag som passar in och får synergier. Och, så det är inget liksom nytt verksamhetsområde eller så, utan det är ett bolag som passar in. Sen kommer ett av dina bolag som du har koll på med rapport, spelbolaget Paradox.
Ja, men precis. Kom i början av veckan här, och jag tyckte att det var en bra rapport. Man får komma ihåg att spelbolag, alltså data- och tv-spelsbolag, har ju generellt sett inte en jättehärlig marknad. Man lider av lite baksmälla efter pandemin och alla dess effekter. Men Paradox, intäkterna upp 14%, vinsten var upp över 90%. Och det är ju fantastiska siffror. Och vinstökningen där är ju liksom ett resultat av många olika saker. De har ju genomfört besparingsprogram. De har ju valutan med sig nu när dollarn har stärkt så mycket. och så vidare. Så att när jag intervjuade Fredrik Wester, då vdn på Paradox, så sa han ju att han var nöjd med det här. Eller han sa att han inte var riktigt nöjd med det här, trots att den fina vinstökningen. Och det tycker jag är ett bra tecken, för att de behöver hålla den här takten och växla upp kanske för att göra rättfärdiga sin värdering, som är rätt hög. De värderas till 30 gånger väntade nästa års vinsten här. Så att det är återigen ett ansträngt läge för Paradox värdering. Det har alltid varit deras stora akilleshäl när de har varit noterade. Och nu är den återigen här efter den här krisen de har haft, som de verkar ha kommit igenom. Så att det ska bli spännande att följa det. Men jag tycker att de, i den här lite tuffare miljön som har varit för den här typen av bolag, så den här rapporten och inte minst Paradox aktiekursutveckling senaste året illustrerar ju deras styrka fint. De har förlitat sig på egenutvecklade spel som genererar organisk tillväxt och inte så förvärvsdrivna. Och det kan vara en fördel kanske.
Ja, men det låter intressant. Ett annat bolag som berör många svenska här är Zalando, som Kinnevik delade ut för förra våren. Och de har ju haft väldigt motigt sedan dess. Det var ju en av de här pandemivinnarna när alla skulle handla på e-handel. Och nu vinstvarnade faktiskt Zalando här tidigare i år på grund av då sämre makroutsikter. Och det gjorde att när rapporten väl kom nu här igår, så var siffrorna ungefär som väntat. En omsättning på 2,6 miljarder euro, ett justerat rörelseresultat på 80 miljoner euro. Men det som de sa där var att de har mer tillförsikt inför hösten, så att säga. Dels så säger man att man kommer stärka lönsamheten under andra halvåret, och man också kommer att återgå till tillväxt. Kanske inte jättemycket intäkterna, väntar man att de ska växa mellan 0-3%, men man väntar sig att rörelseresultatet ska landa någonstans mellan 180 och 260 miljoner euro. Så det är ju mer än dubbelt mot vad det var första halvåret här. Så att, de tar tag i det där, och aktien steg ju 13% på rapporten, och det var ju väldigt kraftigt, men trots det så är den ner över 60% senaste året. Så att det är en del att ta igen där. Men det man kan se också, det är flera bolag vi har fått den här reaktionen i, att det finns ett fenomen som heter PEAD, som betyder Post Earnings Announcement Drift. Och det är många studier som har gjort på det där, och det visar att aktien fortsätter ofta att utvecklas i samma riktning som på rapportdagen ett bra tag framöver. Och det beror på att investerare har ju olika tidshorisont. Några handlar direkt när de ser rapporten. Andra måste hem och räkna på kammaren, och sen kommer de långsiktiga. Sådär. Så det är en ganska bra grej att kunna agera på. Så att det tycker jag man ska ha lite i åtanke, och särskilt de här bolagen som är väldigt tryckta. Sen kan det vara tillfälliga saker, men när man kan se lite, kanske lite trendbrott, man gör rätt saker i bolagen, det börjar vända runt, så är det en bra signal.
Ja, sen blir man ju lite fundersam när de säger där att de ska få upp lönsamheten i höst. Och jag antar att en del av det kommer att vara drivet av prishöjningar såklart, för att få upp lönsamheten. Men kommer de kunna få igenom de här prishöjningarna? Jag kan bara utgå från mig själv. De här liksom överskottssparandet, om man får säga så, som man hade under 2020 och till viss del under 2021. De har ju gått upp i rök nu här, med diverse restaurangbesök.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kärnte sommar. Så att jag är i alla fall inte så sugen på att svälja allt för mycket prishöjningar i samma utsträckning som man varit kanske tidigare, när man inte har brytt sig lika mycket.
Nej, det är ju helt klart en poäng. Sen har de ju lite andra grejer de kan göra. Framförallt så är det ju marknadsföring och såna här grejer som man lägger pengar på, som man kanske kan hålla lite i bromsen. Men det är ju som du säger, det är många av de här tillväxtbolagen som har sagt det länge, att om vi vill så kan vi öka lönsamheten, men just nu så prioriterar vi att växa. Och det är ju lite upp till bevis att man faktiskt, när det är skarpt läge, även gör det. Så gäller ju även för Klarna här som har varit inne i den diskussionen här under sommaren.
Ja, det blir intressant att följa. Men ska vi gå vidare?
Det tycker jag vi gör. Sen kan vi passa på att nämna att idag har inte hänt så mycket. Börsen är upp och upp 02 när vi gick in i studion här klockan strax efter 10 på fredagen. Och idag kommer ju då klockan 2:30 så kommer ju månadens viktigaste siffra, får man väl säga då, den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken. Och Fed tittar ju väldigt mycket på det där. Det är inte bara inflationen utan det är ju också mycket utvecklingen på arbetsmarknaden. Och för juli så är det väntat att det ska ha skapats 250 000 nya jobb. Det är ungefär i linje med den trend som har varit. Juni var det mer, då var det 372 000. Och man förväntar sig att arbetslösheten ligger kvar på oförändrad 3,6. Och det är en väldigt låg nivå.
Precis. Och man kan väl säga det att i USA så är det ju en myndighet som heter NBER som deklarerar om USA är i en recession eller inte. Och NBER står för National Bureau of Economic Research, tror jag det är. Och den största huvudförklaringen till att man inte har deklarerat recessionen i USA, eller ännu, ska jag, kanske är fel ord av mig, men det är ju just den starka arbetsmarknaden. Så när arbetsmarknaden är så här stark säger man ju att då kan vi inte vara i recession. Så att det är ju av många skäl så håller man utkik efter den här siffran som kommer nu på fredag eftermiddag.
Det är ju helt klart, och det har ju även finansministern Janet Yellen varit ute och resonerat runt det här, att inte hon ser att det är recession fast det rent tekniskt är det, eftersom tillväxten har fallit 2 månader i rad och det här.
Ja, spännande i eftermiddag.
Ja, ska vi gå in på det här med casen nu?
Ja, men det tycker jag vi kan göra. Ska jag börja?
Du kan få börja.
Ja, men jag kikade i veckan här på, för som vi har varit inne på, det har varit en stark börsutveckling senaste månaden. Och många av de här bolagen som tidigare var tillväxtälsklingar, började hatas, har nu liksom lite hamnat i favör igen, om man kan säga så. Och ett av de här bolagen som kom en rapport faktiskt i veckan, och det var ju taxibolaget Uber. Och jag måste väl säga att jag tycker att den här uppgången som var på deras rapport var... Jag blir i alla fall inte taggad på det här bolaget när jag läser den här rapporten, även om de har en fin tillväxt och så vidare. Så när man tittar på det här kassaflödet i det här bolaget så är det ju kast på alla sätt och vis. Och Uber CFO, då finanschef, beskrev bolaget som en free cash flow generator i det senaste kvartalet. Och det där tycker jag man ska ta med en nypa salt. Det stämmer att de hade ett positivt fritt kassaflöde som de definierade det. Men då i det här fria kassaflödet så tar man ut till exempel den aktierelaterade ersättningen till medarbetare. Då ser helt plötsligt det fria kassaflödet inte så bra ut. De plussar på det i det. Så att många frågetecken kring Uber, och jag tror att det här är ett bolag som där investerarna under lång tid var villiga att subventionera förluster för att driva tillväxt. Jag har svårt att se hur de någonsin ska komma till en uthållig och bra och fin lönsamhet, därför att den här branschen, det är så låga inträdesbarriärer. Och jag tror det som många hävdat på sikt då är väl att de på sikt ska ha liksom självkörande bilar och så vidare. Jag ställer mig skeptisk till det. Jag tror att Uber är en dålig affärsmodell och därför en dålig aktie på sikt, även om den har gått upp nu lite igen här. Så därför tycker jag man ska hålla sig borta därifrån.
Men är det inte sådär first movers advantage, så att de var först med de här, hela den här plattformen, de har knutit upp alla företag och före allt, så är det svårt för någon annan att kopiera?
Är det svårt att starta ett taxibolag? inget ont om det, men jag tror att man överskattar liksom fördelarna av att vara ett globalt taxibolag. Det här är väldigt lokala marknader.
Och det man kan säga, erfarenheten från lokala marknader och på hemmaplan här, så har ju de vanliga traditionella taxibolagen också haft det ganska svårt att få lönsamhet.
Ja, och just som vi var inne på, anledningen till att Uber har kunnat växa är för att det har varit billigare resor. Varför har det varit billigare resor? Jo, för att investerarna har varit villiga med att gå in med kapital och subventionera de här förlusterna. När resorna inte är så billiga längre, då försvinner det övertaget, och då tror jag andra kommer fortsätta att ta över. Så det kommer bli, det går inte riktigt ihop.
Det går inte riktigt ihop, nej. Ett annat bolag som marknaden tvärtom har varit skeptisk till i många år, det är ju kontanthanteringsbolaget Loomis. Svenska investerare har ju sett det här, men kontanter, det är ju ingen som kommer att använda kontanter framöver, och vi betalar bara med kort och swish och sådär. Men i andra länder så är det inte riktigt så. Det är stor användning, jag tror 70% av alla betalningar i euroområdet är fortfarande med kontanter, och det är ännu mer i utvecklingsländer och sådant. Så att det här finns, och jag tror de har bra att göra med ett bra tag framöver. Det vi har sett i Loomis var att de hade ett ordentligt tapp här under pandemin, när de hade en ordentligt fall i tillväxten här. Sen har man under tiden jobbat också med, precis som deras tidigare moderbolag Securitas, att gå upp i kundernas värdekedja, så att säga, att öka teknikinnehållet, försöka hitta lösningar med högre marginaler och sådant, och minska då på personalberoendet och sådant. För den gamla typen av kontanthantering, när man kör runt med bilar och plockar upp pengar i butiker och banker och sådant, det är ju väldigt personalintensiv och kostnad och inte så jättehöga marginaler. Man har hittat på olika grejer, bland annat har man ett system som heter SafePoint som man installerar i butiker och sådant, där man stoppar ner pengarna och det blir som en form av kassaskåp, och så räknas det hur mycket dagskassan är varje dag, och sen bokförs det på kundens konto, och sen plockar Loomis upp de här när det passar dem istället, vilket gör att det är lättare att planera rutter och sånt där. Så det är en bra grej som framförallt går väldigt bra i USA, och sen har man nu startat ett litet område än så länge som heter Loomis Pay, som ska vara en fullständig integrerad betalningslösning, så att säga, du kan betala med kontanter eller med kort eller swish och digitalt, och allting ska finnas inom ett ekosystem, så att säga. Det har man börjat rulla ut lite i de nordiska länderna, det är fortfarande jättesmått i omsättningen, men vad man har sett så här långt så får de bra mottagande. Och det vi såg nu här är att vi fick en riktigt bra vändning. Andra kvartalet 2022 var den bästa försäljningen hittills med 6,2 miljarder. Det var till och med bättre än andra kvartalet 2019 här. Man har fått en rörelsemarginal, eller tillväxten var 16% jämfört med andra kvartalet förra året, och det är också väldigt bra. Du har en rörelsemarginal som ligger på 10% nu. De bäst har de varit på 13,14, och det är just de här investeringarna i Loomis Pay tar ner en del, utan det så hade det varit 10,8. Och man jobbar på att, och är på väg åt rätt håll nu igen, och du har fortfarande en ganska attraktiv värdering. Det är P-tal på 12 på 2022, femårssnittet ligger på 12,8. Tittar du på bolagets värdering på skuldfri basis EV/EBITDA så ligger det på 9,7. Och då har en direktavkastning på 3,8. Aktien har gått mot marknaden i år och är nu upp 16%. Och då, däremot så har du på de senaste 5 åren varit ganska dåligt. Du har haft en totalavkastning på 6%. Så det här har börjat röra på sig nu. De gick på rapporten och man har också fått ett byte på vd-stolen. Patrik Andersson, som har varit vd sedan 2016, lämnade här i maj. Och då tog USA chefen över en man här som heter Aritz Larrea, som har tidigare varit USA-chef, och han har också varit landschef i Spanien. Så att man fortsätter på den inslagna vägen och fortsätter och på den här strategin som man satte för ett par år sedan. Så att jag tycker det är fortsatt köpläge, och där borde kunna ha en 2%, beroende på hur börsen går här i höst, så är det en, dels tror jag en aktie som kommer gå bättre än index, och får vi en hygglig börs så kan det finnas en 2% utveckling, eller 2-siffrig procent utveckling här under hösten. Nu rör jag till det för mig här. Så det, jag tycker det är köpläge efter en stark rapport och kan gå bra i höst helt enkelt.
Spännande, spännande. Cash might be king alltså.
Eller hur?
Ska vi blicka vidare mot nästa vecka då?
Det kan vi göra. På måndagen så kommer det lite sån här allmän statistik. I eurozonen kommer något som heter Sentix, som är ett index över investerarförtroendet. Och det är lite intressant att se. Det har varit väldigt negativt ett bra tag nu i juni. Eller juli var ner på minus 26. Och det lägsta det har varit var minus 40 under finanskrisen. Så de verkar inte jätteoptimistiska, investerarna i Europa, precis. Och det stödjer ju lite din tes här.
Ja. Får se vart det blir av det.
Precis, sen kom en annan indikator, nämligen SEBs boprisindikator i augusti. Och där väntas vi kanske inte heller någon munter läsning, Julisiffran var också den sämsta i modern tid, måste man säga. Där väldigt många nu tror på. Det är dubbelt så många som tror att priserna ska falla än att de ska gå upp.
Ja, äger man sin bostad som undertecknad här så får man köra strutsmetoden. Man får köra ner huvudet i sanden. Ignorera, för just nu kommer det vara tufft på bostadsmarknaden nog ett tag, får vi ändå säga.
Ja, det är då man får vara långsiktig. Sen kommer det en del rapporter från oljebolagen. På tisdag kommer Tethys Oil och Chamaran. På tisdagen får vi också Feds inflationsförväntningar för juli. Det är också en sån här siffra man kommer titta på. Och på onsdag har du Africa Oil. Och du har också diamantgruvbolaget Lucara. Och sedan kommer från svensk sida SCBs hushållens konsumtion för juli. Då får vi se om de andra konsumenterna har gjort som du och spenderat pengarna på restaurangen istället. Och sedan har vi amerikansk KPI för juli. Sen på torsdag kommer en intressant rapport, Hexatronic. Och vi får också Readly, det här bolaget som har olika typer av tidskrifter och sådant du har samlat ihop, som har haft lite motigt för börsen. Och sen kommer några av dina bolag också, Johan. Det är ju Leo Vegas och G5 bland annat.
Ja, det händer en del nästa vecka. Sen ska vi väl också passa på att påminna om att man ska lyssna på våra andra poddar, eller hur?
Det tycker jag man ska göra. Du har ju till och med gästspelat i en av dem i veckan, har jag hört rykten om här.
Ja, precis. Fick göra ett inhopp i onsdagens utgåva av Digitalpodden till följd av lite sjukdomar. Så att den ska man absolut lyssna på. Sen har vi ju våra kollegor som gör Smarta pengar. En podd om privatekonomi som man kan lyssna på. Vi har även Ledarpodden och vår kollega på analysredaktionen Victor Munkhammar gör ju Makrorådet som handlar då om makroekonomi. Så att det finns en hel del att lyssna på, eller hur?
Precis. Och sen har vi den här dagliga podden Morgonkoll också som de kör ut varje morgon, vad som har hänt under natten och vad som är viktigt på gång.
Precis. Bra nyhetssammanfattning.
Då tycker jag att vi stoppar för idag här.
Absolut. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ni får ha en fortsatt trevlig fredag och trevlig helg så småningom, inte minst.
Då säger vi så. Ha det bra. Hej då.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.